Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av HIF-podden. Liksom förra veckan är det jag, Marian Svab, som får hålla i rodret lite. Vanligtvis så är det ju Mattias Hjelm. Men han befinner sig, dels har han befunnit sig på hockeyresa i Europa för att följa Champions League där. Förhoppningsvis kommer
han i Exxon Baitulais hemland. Just det, han tog en... klättrar i träd och
har. Just det, han tog några dagar extra och åkte till Skopje, till Nordmakedonien. Med mig i studion här har jag Sebastian Rönnström och Erik Persson. Välkomna herrar.
Tack, jag har ersatt Andreas Granqvist den här veckan.
Ja, precis.
Tillbaka ni var... på Facebooksen.
Exakt. Precis.
Ni var på Finnvetsvallen igår, det ska vi prata... Vi ska prata ner den matchen mot Värnamo, såklart den här dramatiska matchen med fem där i princip allt hände. Vi ska blicka framåt. Vi ska dessutom plocka upp en tråd från förra veckans intervju med Andreas Granqvist. Vi har också en intervju vi ska bjuda på med Erik. Du vet lite mer om den. Yeah. Men så länge kan jag säga att det handlar om HIFs informationsansvarige Midan.
Ja, Midan Kulusovic, press- och kommunikationsansvarig är väl titeln just nu. Det är en intervju med Midan helt enkelt. Precis. Som kommer senare i avsnittet.
Och sen har vi då de vanliga punkterna på slutet. Vida världen och...
veckans
XHFR. En hel del ska vi prata igenom. Vi kastar oss över såklart med koppling till gårdagens händelser när HIF förlorade mot Värnamo. Tung förlust. Med, man brukar säga matchens sista spark, men det här var matchens sista nick. Marcus Antonsson, Värnamos skickade ner HIF i ett hål där man har befunnit sig i ett djupt hål tidigare. Men sett i ett vidare perspektiv, mina herrar, hur tung, om ni ska sätta ord på den här förlusten, hur tung är det?
Men den är,
mer än alltså mentalt.
Den är ju väldigt tung eftersom framförallt tycker jag väl att nu gick tåget till säker mark. Nu skiljer det 7 poäng ut till Varberg.
Tycker du det, Sebbe? Med tanke på teoretiskt går det fortfarande om man vinner 9 raka matcher.
Teoretiskt kan ju HIF komma på övre halvan också om det är så. Men nej, jag ser väl att nu är det bara kvalplatsen det handlar om.
Det utveckla. Om,
ja, men lite som Erik var inne på i sin krönika efter matchen, att det var en slags vägskälsmatch i bottenstriden. Värnamo stack ifrån HIF... tappade mark, som sagt, 7 poäng upp till Varberg nu med 9 matcher kvar. Jag ser inte hur HIF överhuvudtaget ska kunna klara det här utan kval. Och bara det blir ju en utmaning som heter duga. Sett i tabelläget, det skiljer 2 poäng.
Det skiljer ju bara 2 poäng.
Ja, nej, alltså det är fullt möjligt, absolut. Men det blir en stor utmaning det också. Men att klara det med... på säker mark, det ser jag, ja, jag ser det som lite så.
Vilka chanser ger ni HIF att ta sig förbi Degerfors? Om vi nu inte bara tittar på poängskillnaden.
Ja, men det blir en utmaning. Degerfors har jag rankat som det näst sämsta laget under hela säsongen. Sundsvall är ju sämst av alla. Det har varit tydligt sen i april.
Låter som du har ändrat här om Degerfors.
Nej, det har jag inte. Men de är ju betydligt bättre än vad de var i våras. De har kommit igång. De har till och med fått igång en sån som Dejan Vukojevic. Han har gjort 3 mål nu från att ha varit typ allsvenskans sämsta forward i våras. Nu kan han gå och kvittera mot Häcken efter 100 000 minuter och ta med en poäng från guldjagande Häcken. Så att Degerfors har ju kommit igång på ett sätt. De har fått en injektion med Omar Faraj i lånet från Levante och har stundtals sett bättre ut rent försvarsmässigt. Gustav Lagerbjälke är ju faktiskt framstår som en av sommarens bästa värvningar med tanke på vilken impact han har haft för laget. Jag tycker jag har sett Degerfors ganska mycket de senaste veckorna. Tycker de har haft bra tendenser. De är ganska bra mot Bayern borta också. Men då förlorar de med 5-1. Så det är svårt att hylla dem då. Men de har visat helt andra tendenser. Om man säger så här. I våras förlorar de med 5-1. Och det var liksom totala utskåpning. Och det borde bli 6-1. Nu så har de förlorat på lite andra sätt. Och har till och med kunnat ta en skrällpinne här och där. Så att Degerfors har kommit igång och har dessutom ett spelschema som ser lite mer fördelaktigt ut än HIFs och rent mentalt HIF får pressen på sig. Degerfors, de visste i princip att de skulle vara i den här sitsen. Det är ingen som kräver att de ska vara i allsvenskan.
Och var väl i den här sitsen i fjol när de säkrade kontraktet i sista omgången?
Exakt, det är också...
Eller var det näst sista?
Nej, det var sista minuten.
Ja. I Östersund. Det är också en sån grej som de såklart har med sig. Och de följer sin strategi hela tiden. De har inte sparkat tränare och sånt fast att det har gått dåligt. Och jag tror de kommer följa liksom samma väg oavsett om de spelar Superettan eller allsvenskan. De har en trygghet där. Jag tror att det blir betydligt större panikkänslor på Olympia och kring HIF.
På tal om mentalt så är ju den här omgången, alltså om man tänker HIF då hämtar upp ett 2-0 underläge mot Värnamo och har bud på 3-2 men åker hem tomhänta efter ett mål i 95 minuten. Jämför det då med Degerfors som släpper in ett sent mål mot Häcken men sen reser sig efter det och faktiskt kvitterar i var väl 94 minuten eller något sånt. Det säger liksom mycket av om just det mentala läget där. Jag tycker inte att man ska, vi har kritiserat HIF väldigt mycket för den här bristen på karaktär och så vidare. Jag tycker inte att det är dags att göra det efter just Värnamo-matchen, för där brann de verkligen spelarna. De hade en...
I andra halvlek.
Ja, i andra halvlek då. Men de hade en riktig intensitet och gick verkligen för segern. Och man såg att det liksom brann i alla spelarnas ögon. Så just ur den aspekten tycker jag inte man ska kritisera HIF mot Värnamo. Men,
vi ska återkomma till matchen mot Värnamo.
Ja, men det är klart att det blir en skillnad i känslan i truppen när HIF då åker på en sån snyting i sista minuten mot Värnamo, medan Degerfors då reser sig och tar en pinne borta mot serieledarna.
Tittar vi på spelprogrammet nu så är det ju så här att HIF har haft ett något enklare program, om vi kan säga så, i deras fall, med matchen mot Sirius här, Mjällby, Värnamo. Det var ju där poängen skulle trilla in, det slutar med en pinne in. Yeah. Nu kommer det tre tuffa bortamatcher här i Sjåk med Göteborg närmast på måndag här. Vad har vi sen? Kalmar borta, AIK borta och Malmö där med. Men Degerfors då har av de här fyra matcherna, närmsta fyra matcherna, har man 3 hemma.
Ja, de har Mjällby hemma, AIK borta, Djurgården hemma och Sirius hemma.
Där är ju Djurgården hemma som man skällde mot förra året exempelvis.
Men där är ju givetvis både AIK och Djurgården tuffa utmaningar. Men sen Mjällby hemma, Sirius hemma. Så det är ju klart att spelprogrammet den närmaste tiden här talar ju mer för Degerfors än för HIF. För de möts ju i tredje sista omgången på Olympia. Och jag tror ju nog att HIF har ju inte råd att var 4 poäng bakom Degerfors inför den matchen. HIF måste efter omgång 28 ligga före Degerfors i tabellen. Sen har Degerfors Värnamo hemma och Malmö borta i de två sista, men HF och Elfsborg borta där HF alltid har det tufft och sen Hammarby hemma i sista matchen. Så jag tror att den omgång 28 där, då måste HF ha...
Mycket bra spaning!
Även om Hammarby inte kommer gå för guldet då kanske, så kommer de behöva poäng för en Europaplats med all sannolikhet, så att det kommer med största sannolikhet vara att Hammarby som går för det i sista omgången.
Mycket bra spaning det där med att Degerfors, att HF behöver nog troligtvis inför den matchen ha Degerfors efter sig.
Ja, åtminstone efter den matchen.
Problemet är att det kan bli en rätt jagig historia redan den närmsta omgången, eftersom Degerfors möter Mjällby redan på lördag. Och ett Mjällby som... man vet inte riktigt vad man har dem.
Man har ju vetat vad man har haft dem fram till igår.
Det blev det här klabbet runt tränaren nu här som är... redan har gjort klart att han inte, eller han bröt sitt kontrakt.
Nej, eller, ja, alltså han hade 1+1. Just och då brukar det ju bli att de enas om att även om han ska stanna så ska han skriva på ett nytt avtal. Så det är kanske ingen jättestor dramatik just i det, men det är ytterligare dimensioner för att han kopplas samman med Röda Stjärnan och andra klubbar och så vidare. Så det har ju blivit någon form av kalabalik. Och det blev en ännu större snackis när de går ut och förlorar mot Blåvitt. Mjällby som har varit försvarsstarkast i hela serien tillsammans med Blåvitt och Kalmar inför den här matchen.
Åker till Degerfors och har sitt på det torra, ska man säga, Mjällby.
Det snackade vi om i bilen på väg hem från Värnamo igår. Att det kändes ju som att Mjällby säkrade det där kontraktet på Olympia när Hammar Johansson nickade in 1-0.
Och ponera att Degerfors då tar den här trepoängaren, då ska... HF åker till Ullevi mot ett formstarkt Göteborg på måndag och vetar om att Degerfors kanske ligger 5 poäng före. Då är det bara seger som definitivt som räknas.
Ja.
Då räcker det inte med en poäng.
Nej, alltså matcher mot Blåvitt på Ullevi, det är väl allt som oftast klurigt. Men nu är det svårare än på väldigt, väldigt många år. Så att... Blåvitt är ju liksom typ 100% i förhandsfavorit. Det är på nytt fött Blåvitt.
Vi går tillbaka till gårdagen. Blåvitt kommer vi till. Vi går tillbaka till gårdagen. Nu får ni köra en pingismatch här. Om ni ska plocka upp punkter, det som ni känner är... om ni får plocka ut ett par saker ur matchen. Diskussionspunkter... Och så tar vi varannan här nu. Så nu. Erik viftar här.
Jag kan börja. Viljo Davidsen.
Ja.
Ska vi börja med honom?
Vänsterback, lagkapten.
Exakt, och det är ju det mest intressanta att han är lagkapten. Tog över binden från Anthony van den Hoek. Alla vet hur det gick med honom. Och Viljo Davidsen har ju ett mindre sminkande track record när han har varit med och åkt ur med Vejle i Danmark och så vidare. Det var ju en back som HF ville ha redan inför försången. Då kunde man inte lösa honom. Då skrev Bödvarsson ett ettårskontrakt. Och så fick man Viljo Davidsen till slut. Det skulle vara en karaktärspelare. Han är 30 år och bor fast i Färöarnas landslag. Och det skulle vara någon form av lagpappa. Jag tyckte han var en av de mest stabila i början av säsongen. Men nu så känner man ju något helt annat. Han hade enorma problem mot Värnamo. Han har haft problem i fler matcher och man undrar hur det ligger till
problemet.
Men man undrar hur det ligger till just med karaktären. Är han den personen som ska ha binden runt armen och leda ett lag som är på väg att åka ur en serie? Jag vet inte.
Kan binden vara en belastning att han förväntas liksom dra det här att det var ett av loken som i ett tufft läge förväntas dra vagnarna och så eftersom han har lagkastensbinder dessutom och så har samtidigt kanske lite grann fullt upp med sitt eget spel. Det bli en kort?
Det ligger nog någonting i det, och det pratade de ju om kring Anthony van den Hoek när han blev av med binden. Nu vet vi inte riktigt om det verkligen var ett beslut i samförstånd, men då pratade de just om det att det hade tyngt honom. Och ja, just nu har Viljo Davidsen fullt upp med sig själv och då är det svårt att leda 10 andra och en hel trupp. För han måste fokusera på sig själv först. För att han har hinder att bestiga, för formen är inte där han vill.
Jag för mig att en spelare på en helt annan nivå som var i HIF, som hade lagkaptensbindeln, som var också, har för mig, Erik Edman. Hade något liknande. Han hade fullt upp med sitt eget spel. har jag för mig att han hade en kort tid, om jag inte missminner mig. Men kan ha fel här. När han kom hem, Erik.
Intressant med Davidsen också. Det gjorde du en grej nyligen om Seb, att det är en av de allsvenska spelarna som har spelat allra mest i år. Han har dessutom en massa landskamper för Färöarna. Det har varit en lång och tuff säsong för honom. Han har belastats hårdast av alla i det här laget. Men det är väl inte liksom försvar nog för att...
Ska han spela vidare?
Men vad finns det annars? Emil Hellman? Nej, William och Davidsson kommer fortsätta spela.
Varför inte Emil Hellman?
Han har väl gjort det liksom helt okej, men det är ju framförallt en...
Tror du han gör det sämre?
Rotationsspelare, en truppspelare.
Gör han det sämre än Davidsson i dagsläget?
Det vet jag inte. Nu blir det hypotetiska frågor här. Men det vore ju speciellt om man petar en lagkapten och sätter in en oprövad spelare som för bara några månader som faktiskt var utlånad till Ängelholm. Han spelade inte en sekund under våren. Eller ja, mot AIK där precis innan sommaruppehållet. Men alltså, Emil Hellman var ju frysboxen liksom första tredjedelen av säsongen i princip. Han är ju oprövad på den här nivån. Han ska kunna gå in och göra jobbet när det behövs, ibland lite korta inhopp. Om det är avstängningar eller skador, det har han gjort. Men att sätta in honom som en startspelare i det här läget, det vore ytterst anmärkningsvärt.
Hur stort är problemet? Jag håller med om att Davidsson har stora problem med sitt spel just nu för tillfället, va? Hur pass mycket är det kopplat till vem han har framför sig?
Det ligger ju oftast i sådana här...
Han har haft under stora delar av säsongen av Tali framför sig. Mm. Och nu hade han Kabashi framför sig. Kan de här två spelarna... Förstår de att spela försvarsspel överhuvudtaget? Det är det jag undrar. Hur stort ansvar läggs över på Davidsson att hålla liksom...
Nej, samtidigt skulle ju Davidsson vara den spelaren kanske som är stabil för att kunna liksom främja vänstermittfältaren. Man visste ju någonstans när man byggde det här laget att vi vill ha en kreativ vänstermittfältare. Det är mycket möjligt att Tali kommer att spela där. Då ska vi ha en stabil pjäs där. Det var ju den profilen Davidsson hade. Det var den profilen Bödvarsson hade också. Framförallt bra defensivt. Sen har Davidsson en betydligt känsligare vänsterfot, den är bra om man jämför med Bödvarsson och så, men och som sagt, han har haft ljusa perioder i HF-tröjan också, men det är ju en tydligt nedåtgående spiral, och det blir extra intressant eftersom det är lagkaptenen och det är en spelare som blev invärvad som HF har velat ha länge, spelar i 30-årsåldern med liksom epitetet karaktärspelare.
Serven över till Sebbe. Vad slog dig igår?
Ja, men jag stannar väl då i de bakre leden. Det finns ju en hel del att snacka om kring målen HF släpper in. Vi kan börja med det första då. Då är det ju ett lågt inlägg från högerkanten. Där jag tycker att det börjar ju med ett bolltapp på Värnamos planhalva. Och sen så ställer de om. Jag tycker i den första sekvensen, alltså när inlägget kommer, så är det för dåligt pressspel. Det är väl Alexander Falceta som blir för passiv, inte går ut och gör tillräckligt för att täcka inlägget från början.
Ja, Falceta så Davidsson hamnar i
en form av vakuum. Ja, precis. Det blev liksom att ingen av dem tog jobbet där, så att säga.
Börja med ett bolltapp från Kabashi också.
Ja, precis. Och sen så, väl inne i boxen, då ser man hur både Filip Reinhold och Kasper Widell först tar ögonen på Marcus Antonsson. Sen så tar Antonsson ett steg tillbaka, lurar dem. Då faller både Reinhold och Widell av. Och då är de inte med sen när Antonsson dyker upp i ytan nära målet.
Du menar att det blev mycket bolltittande?
De blev alldeles för bolltittande. Och sen så är HF dessutom har ett enormt övertag i antal spelare inne i straffområdet.
Vi kikade på målen här innan vi gick in i studion, och jag Ja, väl 7-4 till 3 spelare mer av. Exakt. Egentligen 8 då med Kalle i mål.
Så Kalle Johansson som för övrigt gjorde en bra match, ska sägas. Men det är för passivt. Dels när man tappar boll liksom, på Värnamos planhalva är det ett misstag där. Och sen för passivt i pressspelet utåt när Oskar Johansson slår inlägget. Och sen också även för passivt och bolltittande inne i straffområdet i markeringsspelet på Antonsson. Andra målet är ju en lite liknande princip liksom, att det blir ett lågt inlägg från överkanten. Där HF återigen är 7-4 inne i straffområdet och Antonsson är där på nytt. Och då går ju bollen dessutom förbi både William och Davidsson och Kasper Widell som ingen av dem får bort den. Den touchar ju visserligen på William och Davidsson, men Widell måste få bort bollen i straffområdet istället. Så går den förbi honom och så är Antonsson där igen. Tredje målet då, hörnan, sista sekunden. Då är det, om man följer Antonssons löpning så startar han på mållinjen. Och då är det Rasmus Wiedesheim-Pohl som markerar honom, vilket man också kan ha synpunkter på eftersom att det finns betydligt bättre huvudspelare i HF än Wiedesheim-Pohl.
Som dock Rogne var liksom zonspelare.
Ja, Rogne var en zonspelare, absolut.
Rogne kom ju upp i den nickduellen.
Det blev ju ett kollektivt misstag där liksom, att det är tre spelare runt Antonsson, men det är han som går upp och nickar in. Och så det, ja, det kändes som det var mycket som fallerar defensivt på de tre målen.
Men hörni, alltså, varje lag, varje tränare, varje tränarstab som tillhör motståndarna som då ska ta sig an Värnamo måste ju veta var hotet i Värnamo finns. Marcus Antonsson.
Han har gjort 15 av lagets 22 mål igen.
12 igår. Redan när de gör första målet igår så måste det gå upp. Vi sitter här och anmärker på spelarinsatser, absolut. Vilket ansvar har tränarduon Alvaro Santos och Mattias Lindström och resten av tränarstaben nu, om vi också tar in de här fasta situationerna som har varit ett sorgebarn hela säsongen för HIF och länge. Menar vi, de har ett stort hot. Varför ser det ut som det gör ändå? Att han går därifrån och gör tre mål. Och har faktiskt bud, ska man veta, på två till i alla fall.
Ja, det var ju en annan fast situation också. Värnamo hade ju scoutat väl att HF har problem på främre ytan vad gäller hörnor. Och där hade ju Antonsson en nick också i andra halvlek som liknande
kunde gå till. Precis, i början. Av...
Precis, men det är klart att mycket ansvar faller på tränarstaben. Det var ju en del som hände där när Lennartsson fick lämna, Alvaro Santos blev uppflyttad, Max Lindén kom också in i det och han har också en roll i det hela. Och det,
Mattias Lindström som är kvar sen gamla.
Ja, exakt, och Sven Andersson
likaså.
Det är klart att det faller ett jättestort stort ansvar på dem. Och det, Mattias Lindström sa väl i intervjun inför matchen var att de skulle ta tillvara på många kontringar. Och det var ju Värnamo sylvast på. Det var ju HF hade problem i de defensiva omställningarna. Och där vet alla som kan allsvenskan att Marcus Antonsson är vass. Jag vet att en av kvällstidningarna skrev att han var en target player i någon bilaga. Och det var ju ett tryckfel, för det är en av de mest utpräglade djupledsgående forwardsen i serien. Så att sen var det också andra faktorer. Alltså, märkliga, det var blindpassningar från båda lagen i perioder. Det var tekniska misstag och det ligger absolut ansvar på tränaren. Det ligger också ansvar på spelarna. Sånt som Falsetas hade jätteproblem i början av matchen exempelvis. Och han ska ju inte ha så uppenbara problem sett i vad han egentligen kan. Han borde passa som handen i handsken i en sån här match.
Det håller jag med om. Tekniska spel eller tekniska misstag, passningsspel etc. utan att väl matchen är igång. Ja, där kan man kanske inte kritisera tränare för att inte det genomförs till punkt och pricka. Men ta en sån här sak att förbereda laget och första halvlek skiljer sig så diametralt i kvalitet från HIFs sida mot andra. Det måste väl ändå vara en tränares uppgift att se till så att det inte blir den här berg- och dalbanan under matchen i kvalitet, upp och ner nivån så att säga, och förbereda laget på vad som komma ska. Och så. Det måste väl ändå ligga på tränarna. Alltså.
Ja, tveklöst. Tveklöst. Sen rättade de ju till det med bytet där de tog in Willem Löper som verkar ta petningen på rätt sätt, åtminstone den kvällen, för att han brann på ett sätt som han inte har gjort sen kvalet förra året. Och det hände ju grejer i andra halvlek, så de rättade ju till någonting. Det blev antagligen en utskällning och väldigt konkreta grejer som sades där i halvtidspausen. Men det är ju väldigt vanskligt att det ska gå så långt att man behöver stå i omklädningsrummet i ett sånt läge och liksom skissa på paniklöst.
Vi är överens ju om att det har stabiliserat sig sedan Alvaro och Mattias Lindström har kommit in. Men fortfarande, hur många gedigna 90 minuter plus tillägg har HIF gjort i år? Hur många matcher kan ni peka på där det har, helheten har hängt ihop över 90 minuter där man känner så där det inte har dippat förbluffande mycket helt plötsligt under en match?
Sundsvallsmatcherna, då fick ju HIF en hel del beröm och det var en hel del supportrar som började tro på att ja, men detta kanske kan gå utan kval och så. Då ska vi ha med oss att alltså, Sundsvall är faktiskt otroligt dåligt. Det är ett superettanlag, så att HIF vann de matcherna, ja, ska man vinna mot någon så är det mot Sundsvall.
Det alltså, med, that's it. I ärligheten snabb var det också med nöd och näppe båda gångerna eftersom Sundsvall tryckte på i slutet. Och
exakt, det var skakigt hemma, det var skakigt borta, och första typ 25 minuterna borta var faktiskt alltså ruggigt dåliga av HIF. Så även i de matcherna har det gått i vågor. Sirius kändes väl som en ganska stabil insats överlag, om jag inte tänker helt galet.
Första halvlek var väl liksom, det var vad det var. Det var två lag som...
Jo, men det kan man ju ta.
Det var vad det var. Och sen så blev andra halvlek bra.
Jag tycker om Mjällby fanns det liksom goda tendenser också. Lite typiskt de här Sirius och Mjällby som kanske har varit ganska liksom gedigna insatser egentligen. Ja, tar man en poäng på de matcherna och gör inte något mål. Så att
gör väl ganska egentligen om man tittar på dubbelmötena med Mjällby och Sirius som HIF, om vi nu ska ta det i större perspektivet, så är väl de fyra matcherna, ja, men de är väl inte kattskit om jag säger så, någon av dem. Och därifrån så går man med där är många bra perioder.
En poäng på fyra
matcher.
Det är det som har varit alltså, symptomatiskt.
Och det är inte en slump. Det var det som är min poäng. Det är inte en slump, utan det är ett mönster där man kanske svara för en del helt avgörande misstag. Som då liksom man åker därifrån med noll poäng istället. När man känner att ja, men vi gjorde många bra och rätt saker i denna matchen. Men det blev inget av det.
Symptomatiskt för HIF hela säsongen, bortsett kanske från Värnamo hemma, är ju att man har varit nära, men inte hela vägen fram. I princip, oavsett motstånd, oavsett matchbild, så har HIF varit nära, men det räcker inte.
Nu ska ni få lyfta fram ni två. Erik vill säga.
Ja, men jag skulle bara säga det att om man kollar på vad Jörgen Lennartsson åstadkom innan han fick sparken, han fick ju 10 matcher där. Facit blev då 5 poäng och målskillnaden 8-16. Så vad har hänt då poängmässigt sen Lindström och Santos kom in? Då har de ju fått 11 försök nu. 9 poäng. 8 gjorda mål och 17 insläppta. Så inte jättestor skillnad.
Nej. Nu har vi sagt det som vi pekar på liksom, i just den här matchen. Om ni ska ge utifrån det ni såg igår på Finnvedsvallen. Om ni ändå ska lyfta fram ljusglimtarna här. Vad går att lyfta fram trots allt med lite rödblå glasögon som där man kan få hoppet tillbaka som supporter?
Amar Muhsin. 2 mål. Det är i en sån här avgörande match. Eller en sån här viktig match. Och det var hans första startmatch i Allsvenskan. Han har gjort 3 inhopp tidigare bara i HIF. Det är ju ett statement, får man ju säga, att Amar Muhsin går in och gör två mål.
Bara nära att göra tredje.
Nära tredje dessutom. Så det är ju väldigt starkt då att HF då fått in en anfallare som äntligen kan göra lite mål. Det är ju väldigt positivt i sammanhanget. Jag tycker också Wilhelm Löpers inhopp som Erik nämnde var positivt. Han var nästan så att det kom rök ur öronen och eld ur munnen när han sprang där så mycket som han brann på planen. Han visar också inställning och karaktär. Ja, nu ska jag kanske inte ta alla punkter från Erik, men en Benjamin Aqua på nytt.
Ja, du visste jag skulle prata om honom, va?
En väldigt bra insats. Du kan få prata mer om
Aqua. Nej, jag har ju fördjupat mig i honom i tidigare poddar, men han visar återigen klass, tycker jag. Det hade varit intressant att se honom i ett mer välfungerande lag. Det känns som i många aktioner här så gör han saker som ingen annan i HF skulle kunna få för sig att göra och som ingen annan i HF skulle kunna klara av att göra. Så att han
klarar var ändå att takta spelet på ett sätt som tycker jag. Sen tycker jag fortfarande att det finns mer att göra. Liksom, alltså det här med ibland har han lite grann, även om han har reducerat bolltappen, så kan det fortfarande vara så att han...
Ja, absolut. Det är ingen färdig spelare.
Han tar stora risker i sitt spel. Alltså oftast blir han belönad. Risk och reward.
Exakt. Men det är det jag gillar, att han tar de riskerna. Han är absolut inte färdig. Men han vinner en del boll också. Han vann bollen till reduceringen exempelvis. Så att han har någonting och han är ju helt plötsligt en nyckelspelare för HIF. I jakten på nytt kontrakt.
Fantastiskt bra på små ytor. Det var väl kanske då den enda ljusglimten i första halvlek. När under den ganska korta perioden som HF ändå skapade tryck mot Värnamos mål. Då stod han i linje, runt straffområdeslinjen och dribbla och finta hade sig. Och plocka ner bollar på en touch och klacka sig förbi spelare. Alltså han briljerade där under en period i första halvlek. Det var också någon gång han tog med sig bollen och gjorde en kroppsfint och skapade en enorm yta för sig själv på mittfältet. Så där var många fina sekvenser som han hade i första halvlek och sen fortsatte han ju vara bra även i andra.
Trots riskerna han tar så framstår han som en spelare att kunna lita på, en spelare som man kan ge bollen till när det blåser motvind. Som i den här första halvleken så hade han ändå ett lugn och kunde diktera lite tempo och sådär. Och det är värdefullt.
Om vi tittar på, ni har nämnt Falsetas, de andra nyförvärven. Vad känner ni inför dem?
7 nyförvärv i startelvan, va?
Japp. Jämfört med mötet hemma mot Värnamo så var det nog bara vilka var kvar från där.
Det kan vi kolla upp.
Det var nog Kalle
Joelsson var ju inte.
Han var ju inte med då.
Det var Anders Lindegård som stod med.
Davidsen då, förmodar jag.
Davidsen har ju givetvis spelat den matchen. Sen är det nog inte...
Vi ska kolla upp här. Bara för att sätta det lite i paritet. Värnamo hade väl ett nyförvärv i startelvan, Aydin Selkovic. Så att det säger ju ganska mycket om vad som har hänt i sommar.
Det var lite grann det som jag var ute efter, om jag säger så. Men vi kan ju liksom, om du ser vad Erik tittar på på sin skärm här och letar. Så Rogne, Abbe Khalili, de här, är det någonting som man kan lägga på pluskonto på den positiva sidan i jakten på det här allsvenska kontraktet?
Ja, alltså sett över tid förväntar och sett till kort, hur de har presterat hittills, så absolut har ju de varit en jätteinjektion för det här laget, särskilt Rogne då som mittback. Det hade han inte den bästa första halvleken, han spelade upp sig efter paus. Khalili hade inte heller den bästa matchen mot Värnamo, men har ju gjort det väldigt bra i flera andra matcher.
Vi har Reinhold.
Reinhold
har väl gjort jobbet som man
förväntar. Han har gjort jobbet. Han börjar bra i de första matcherna, sen så lite svacka och så. Men alltså, han har ändå gjort jobbet, så att säga. Det är varken för mycket plus eller för mycket minus där, tycker jag.
Vilket kan vara bra ibland.
Mm. Han hade någon, han hade någon minusperiod, framförallt där första 25 mot Sundsvall. Mm. Och det var väl, det har varit någon match till där det har varit lite slarp, men han känns ju...
Muschen har vi sagt, Kabashe
väl... Kabashe är intressant om man ska säga. Han har ju haft några matcher där han har blixtrat till och gjort det bra mot Sundsvall till exempel. Nu hade han en tung första halvlek mot Värnamo, och det är väl, det är ju det man får förvänta sig av en sån spelare. Jag tycker att man kanske också får förvänta sig det av en sån som Muschen, att det är inga garantier.
Muschen vill han att Muschen, vi säger. Jag frågar honom efter hans hattrick i Jönköping.
Vad bra att du har kollat ut.
Då har vi rätt ut det. Muschen.
Men båda de två är ju spelare som man har tagit från Superettan, som inte har så mycket erfarenhet. Det kommer att gå upp och ner för dem. Det är inga garantispelare. Det kan mycket väl bli succé för en sån som Muschen då. Om han fortsätter på den här, med den här trenden och göra många mål. Men det är ingen garanti. Och ja, det, man kan inte kräva och räkna med att de ska vara bärande i den här. Även om de måste vara det.
En man kan ställa däremot lite mer högre krav på är Rasmus Widesen Pohl, som har ändå spelat på en ganska hög nivå, med både liksom att ha allsvenska matcher, betydligt fler än till exempel Muschen innanför bältet. Ja, vad säger ni om honom? Nu fick han i alla fall poäng igår, gjorde han poäng igår i alla fall, med assisten till första.
Han har faktiskt gjort 4 assister i år. Han har spelat, han var utlånad till Mjällby under våren. Och så nu utlånad till HIF från Rosenborg.
Men mål vill det inte bli?
Inte än så länge. Han har...
Där har vi en text ute förresten som Sebe Du har skrivit, som är ute på hd.se med Rasmus.
Ja, han gjorde 4 mål på 18 högsta ligamatcher för Rosenborg förra året. Det är inget dåligt facit när han är hämtad från Superettan och så. Han fick 2 allsvenska inhopp, var det väl för några år sedan för Halmstad, men han är ju ny i liksom själva allsvenskan i år, men kommer från en bra liga och en stor klubb i Rosenborg, och det är ju inte så här det skulle bli när liksom Rosenborg lånade ut honom till Mjällby. Det var många som trodde på succé här, men intressant, han får fortsatt förtroende nu. Peter, det är han, Willem Löper, för Willem Löper började vid sidan och Rasmus fyllde sin boll, utgick från höger och sen utgick han från vänsterna. Willem Löper kom in och han var nära med en ribbträff och gjorde den där assisten. Men ja, när vi snackar om nästan, det räcker inte riktigt denna fram. Ja, det där målet har inte kommit än, och det vore ju högst naturligt om Amar Muschen startar nästa match.
Willem Löper, kommer han ju såklart att göra.
Willem Löper kanske också kommer starta efter det här inhoppet.
Och Ta'ali.
Och Ta'ali tillbaka från
avstängning. Och Abbe Khalili som...
Ja, så att mycket talar för att kanske att Rasmus Widesen Pohl får rikta in sig på en roll som supersub istället.
Jag vill lyfta fram i alla fall en spelare som jag tycker har varit jämn över hela säsongen, och det är Kalle Joelsson. Han har växt ut till en stabil allsvensk målvakt, tycker jag. Släppte in 3 gol, och trots det, jag menar, det skulle redan efter en halvtimme kunna stått 3-0. Och matchen hade kunnat vara död om det inte hade varit för Kalle Joelsson, som jag tror gjorde 2 bra räddningar.
En rätt tidigt på Wendersons skott, och sen hade vi en på Oskar
Johansson. Oskar Johansson, precis. Han tror jag inte har fallit igenom någon gång varje år.
Han
lite skakigt i premiären, exakt, kanske mot Bayern borta. Exakt. Den var speciell, den matchen. Men annars överhuvudtaget känns det väl ändå som att det är också en sån uppsida som man kan, som HF kan peka på under de här sista omgångarna när man behöver verkligen jaga poäng. Att du har ju inte en skakig målvakt i dagsläget.
Nej, det är ju snarare en målvakt som faktiskt kan stå på huvudet. Och som det sa vi väl i en podd för ett par veckor sedan, att han bör ju vara årets HF-are.
Så ja, det håller jag med.
Han,
om man ser till jämnheten.
Ja, nej, men jag tillhörde den skaran som var högst osäker på vad han stod, med tanke på hans historik med alla möjliga skador och liksom bänkad och så vidare. Det har varit några otroligt tuffa år, långa år, många år för honom vid sidan. Och så kommer han...
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Nino, och är minst lika bra som han var 2019 när han var väldigt het. Då var han ännu hetare för att han var lite yngre också. Det snackades om andra klubbar och han var med i U21-landslaget.
Det gör det kanske nu igen. Det vet man inte, även om målvakter är svårt att få ut målvakter och sånt. Här kanske på tal om det vi snackade med Andreas Granqvist över förra veckan. Kalle Johansson är väl kanske en sån man kan få en slant för, vilket är bra plus i kassan för en klubb, svensk klubb. För som målvakter säljer du sällan ju till de stora pengarna.
Ja, precis. Sen är frågan liksom, från vilken hylla de erbjudandena skulle komma i sådana fall. Han har nu, eller jag tror att han har visat för lite över tid för att det ska bli, ja, men komma från riktigt så attraktiva ligor. Och då är frågan om han väger de eventuella erbjudandena han har liksom tyngre än HIF. Jag vet inte, där vill jag nog se mer än så länge. Men han har varit jättebra och helt rätt beslut att satsa på honom istället för Anders Lindegård.
Och där har HIF en målvakt, eftersom han har ett längre kontrakt så har de ju honom tryggt. Och så är det en posten. Det måste kännas skönt för HIF, menar jag.
Ja, det går väl ut 31 december 2024. Så att, nej, det är bra. Jag har hittat startelvan här, om ni vill,
ja,
om ni vill ha den.
Får du jättegärna lov att se hur många spelare som är kvar från den. Davidsen sa jag, kom vi fram till.
Ja, det var då 21 maj. Det blir ju Jörgen Lennartssons sista match för HIF.
Stämmer.
Så att då hade HIF Anders Lindegård i mål, Ravid Soka högerback, Kasper Videll, Ali Sulic i mittlåset och William Davidsen till vänster. Och så Lukas Lingman, Alberto Juppi, Rasmus Jönsson på ett mittfält. Och så Dennis Olsson, Anthony van den Hoek och Taha Ali. Och bänken är också intressant i sammanhanget med tanke på hur många som har lämnat. Där satt Nils Arvidsson som är tydligt sist i målvaktskön. Viktor Lundberg som numera spelar sin fotboll i Örgryte. Rasmus Karjalainen som har vänt hem till Finland. Adam Kajed som är utlånad till Stabäck. Skadade Charlie Weberg. Benjamin Aqua fick inte ens hoppa in i den här matchen. Nu gör han det bra som jag sagt. Och så Josef Amoako som har kommit längre och längre ifrån speltid på senare tid.
Och som har satt på bänken.
Ja, och jämför man med Värnamos startelva så är det, ja, det är Francis de Vries som inte spelar nu för han är skadad och så Aydin Selkovic startar nyförvärvet från Örgryte.
Så två spelare kan man säga, Videll och Davidsen, som var med i hemmamatchen. Och det är inte så många månader sedan.
Nej.
Vi lämnar det som har hänt och blickar framåt mot måndag där HIF åker till Göteborg, dit jag själv åker.
Med Mattias Hjelm.
Och med Mattias Hjelm. Alltid en rolig match mot Blåvitt Göteborg. Jag kan inte förklara varför, jag kan inte sätta det. Men det är kul, det är kul. Det är en klassisk
match. Precis, det är klassisk
fotboll. Två klassiska klubbar. Vad ser ni framför er på måndag? Det är ett väldigt formstarkt Göteborg som verkar ha fått ordning på grejerna dessutom.
Ja, det blir något att bita i och på tal om karaktär och så vidare så har de ju Gustav Svensson och Marcus Berg som är högklassiga allsvenska spelare. Det såg man när de mötte Göteborg i andra omgången, hemmapremiären på Olympia, då var det ju också de som var tungan på vågen för Göteborg, Marcus Berg med ett avgörande mål och Gustav Svensson som nästan på egen hand åt upp HIFs mittfält.
Och de i sin tur ser till att skapa en bra miljö för Göteborgs yngre spelare.
Exakt, som kommer fram som där, ja. Det är ju det som är sommarens liksom utropstecken i Göteborg, att de har fått fram unga spelare som Hussein Karneil har tagit steg och Johan Bångsbo har slagit sig in som mittback och varit fantastiskt bra. Gjorde ju dessutom ett fint mål här mot Mjällby på hörna. Så,
och Norling.
Vad säger
du? Ja, och Norling.
Gustav Norling.
Ja, precis. Så där är ju, det är ju en väldigt bra liksom, dynamik i den truppen mellan äldre rutinerade klassspelare och sen flera talangfulla som också kommit fram. Och så en del är liksom mellanskiktet, så är det väldigt välbalanserat lag.
Gustav Svensson är en av allsvenskans mest underskattade spelare. Jag är otroligt svag för honom och han kommer... Det kommer vara nöt att knäcka för HIF. Det kommer bli...
För ett Göteborg som dessutom jagar Europaplatser nu.
Ja,
som har det i sikte.
Det är helt sanslöst att efter allt mörker där så är de faktiskt i den positionen. De är före Malmö FF exempelvis. Så de, absolut, det är ju så. De jagar verkligen någonting. Nej, det blir tufft, och vilken mittfältskamp det kan bli där mellan Gustav Svensson och Alexander Falseta som båda gillar att kötta. Benjamin Aqua är också ganska tuff. Och Marcus Berg, ja, vi pratar om att inte ge ytor för Marcus Antonsson. Ge inte ytor till Marcus Berg, för då blir det ett nytt hattrick åt fel håll då för HIF.
Vad ger ni HIF för chanser? Vad måste man göra bättre?
Ja, man måste ju, som vi pratade om, att man misslyckades med att hålla koll på Anton, så måste man ju hålla koll på Marcus Berg då. Man får inte ge honom de ytorna som man gav Antonsson in i boxen, för då smäller det. Då kan de packa väskan och åka hem med 0 poäng. Så det är ju A och O. Och sen också, fortsätta med och ha den energin och glöden som man hade i andra halvlek. Här kommer det nog att smälla tydligare om man inte är påkopplad.
Hur vill ni säga att en vänsterkant, alltså att man får ordning på den vänsterkanten? För HIF kommer ju troligtvis inte bli det förande, spelförande laget här. Ska man ligga lågt och ta de smulorna som bjuds? Eller ska man få... Troligtvis måste ju HIF, eller det måste ju börja vinna ju, såklart.
Ja, det var det jag skulle säga. Att det gäller att se upp med, just med, alltså verkligen värdera pressspelet. För nu har Blåvitt en av allsvenskans mest spelskickliga mittbackare, Johan Bångsbo, som har sin vänsterfot. Han kan bryta igenom linjer med den. Så att, ska du ligga lägre, ska du pressa högt, alltså han kommer kunna hantera det på olika sätt. Så där gäller det att vara riktigt smart. Och jag tror en nyckel är att ha liksom bra pressspelare i den här matchen.
Ja, och försöka stänga av just Bångsbos fot i utspelsfasen. Att man kanske lägger mer tyngdvikt mot honom i pressspel, så att man låter den andra mittbacken då
spela. Och det talar emot Willem Löper i startelvan, skulle jag säga. När vi pratar pressspel och sånt. Så att det kanske, nu när jag tänker ett varv till, så kanske det ändå talar för att Rasmus Wiedesheim Paul är med i den diskussionen på riktigt. Men pressspelet blir väldigt viktigt för Blåvitt. Alltså, tidigare när de inte har fått igång sitt maskineri, så har det nästan varit att ge dem bollen. För det kommer att vara för saktfärdigt, det kommer att vara för idéfattigt. Men nu är de inte så, för nu har de fått in framförallt Johan Bångsbo, som är liksom nyckeln och gett någon helt ny dimension till det här laget vad gäller spelet med boll. Så att nu kanske man inte vill att Blåvitt har lika mycket boll. Men de kommer ha en del boll såklart hemma på Ullevi. De kommer ta tag i taktpinnen. De kommer brinna också, det där Blåvitt-laget. För de har en medvind som de inte haft på väldigt många år.
Tahali är tillgänglig efter sin avstängning. Ska han in i en startelva direkt?
Inte givet, skulle jag säga. Det hade ju varit otroligt fint för HIF att kunna stoppa in honom i andra halvlek, kanske till och med direkt i halvtidspausen, säga att man har lyckats få 0-0, kan liksom slå bollar mot honom i kontringslägen. Han kan hålla i bollen också om man mot förmodan skulle ta ledningen. Han gjorde ett jättefint inhopp mot Sundsvall exempelvis, men Sundsvall och Blåvitt, ja, det är skillnad som sagt. Men det är inte givet för mig att starta med honom just i den här.
Jag gillar den tanken att kunna ha Ali och slänga in just av de anledningarna på kontringar och så. Men jag tror också att det kommer vara faktorer i spelet som är viktiga över 90 minuter. Att HIF kan ställa om på Göteborg, och då tror jag att man behöver ta Ali med hans fart framåt i 90 minuter för att kunna såra Göteborg.
Vi får se helt enkelt hur det går på nu närmast så att säga Göteborg, och därefter har vi ett derby. Men det kommer vi få återkomma till i HIF-podden. I förra veckan hade vi HIF-sportchef Andreas Granqvist som gäst där. Och vi pratade väldigt mycket, och vi har förstått att det har varit en ett uppskattat avsnitt av HIF-podden. Är det någonting, eftersom du inte var med Erik och sånt, är det någonting du kände att du hajade till på sådär, som du kände att det var intressant?
Ja, men det var ju jätteintressant. Bra jobb av er. Kul att Granqvist kom hit och svarade på frågor. Det blir ofta att vi kommer in på hans jobb i den här podden, eftersom hans jobb är så pass viktigt och centralt vad gäller den här fotbollsklubben.
Och han har två saker att förhålla sig till, två spår nu här som vi säger, som givetvis eftersom tabellen visar det. Två scenarier att jobba med.
Ja. Nej, men det är klart jag hejar till på några grejer. Kul att han också tycker att Benjamin Aqua är en bra fotbollsspelare. Intressant där. Intressant också med hans åsikt kring 51%-regeln. Och sen så var det väl någon form av gliring till mig. Det kändes som han hade lyssnat på podden när jag sa att när vi snackar om Rogne och eventuell option eller klausul i kontraktet om HIF trillar ur. Han var ju väldigt tydlig med att det inte finns något sånt. Det var ju du tydlig med då också, och jag var väl lite sådär, jo men det hade jag också sagt om jag hade varit i Rognes kläder. Det jag menade...
Det sägs då att det är inte bara Rogne, utan det sa Granen där att det gäller alla spelare.
Ingen outklausul.
Det jag menade i det avsnittet var att jag har så otroligt svårt att se en så pass bra mittback som Thomas Rogne spelar i Superettan, om det nu skulle bli så att HIF åker ur. Så trots att Thomas Rogne sitter på kontrakt i HIF, ja, jag skulle applådera om de skulle få honom att spela i Superettan.
HIF har ju, han var inne på det här med att det finns en stomme här, Andreas Granqvist, och att han oavsett serietillhörighet så står HIF bra vad det gäller kontraktsbiten. Och ja, men vad säger du, ändå trots allt klubben som äger kontrakten och så, tror ni om HIF då eventuellt åker ut? Det verkar inte bli mycket spelaromsättning i vinter, eller blir det?
Alltså det är alltid svårt att säga. Alltså, ta när de åkte ur 2020, så tänkte man kanske inte att en sån som Anthony van den Hurk skulle stanna och bli kvar efter att han hade öst in mål i allsvenska. Men det blev så. Ibland går det inte att...
Har man ett kontrakt så har man ett kontrakt. Även om i just Hurks fall verkar det
vara... Jag kan väl tänka mig att där är en sån spelare som Aqua, om han inte går utomlands, så finns det ju säkert väldigt många allsvenska klubbar som är sugna på att plocka...
Fast det är HIF som äger frågan.
Ja, så är det, absolut. Och då kräver ju HIF bra betalt. Granqvist snackade om att han skulle bli nästa storförsäljning i HIF, och då är det ju antagligen inga småsummor Granqvist tänker sig. Och de summorna, ja, kastar ju inte en allsvensk klubb. Men oavsett så kommer det ju finnas ett stort intresse, skulle jag tro, för Aqua. Det är svårt att se att han blir kvar i HIF om de är i Superettan. Kasper Widell har vi pratat mycket om också. Är ju en spelare som, om han ska ta nästa kliv i liksom utvecklingen, behöver få kontinuerlig speltid i allsvenska. Han kan inte gå ner i Superettan igen.
Dessutom har han kontrakt bara inom situationstecken över nästa säsong. Mm. Så det är typ ett tillfälle att sälja honom då i vinter i sådana fall.
Förstår jag rätt att ni kommer tro på en spelaromsättning?
Ja, alltså, någon form av spelaromsättning där du kommer inte få. Abbe Khalili kommer inte stanna i så fall. Vide Saint-Paul tror jag inte spelar i Superettan. Och Falsetas möjligtvis, det återstår väl att se så. En sån som Tar Ali, jag tror inte HF ska förvänta sig några megasummor för honom, för då hade han behövt göra mer avtryck än vad han har gjort. Men där finns ju säkert också allsvenska klubbar som kan se nyttan i att ha en sån irrationell spelare i sitt lagbygge. Så jag tror nog att det är en hel del som kan lämna. Men absolut att det är någon slags stomme, men den kommer inte vara lika stark om de åker.
Fortsätter Andreas Landgren spela fotboll? Vad händer med Charlie Weber som har blivit satt liksom djupt i frysboxen? I den spelare HF vill satsa på.
Orkar Rasmus Jönsson?
Ja, hur reagerar Ali Sulic på petningen här nu om den fortsätter säsongen ut? Willem Löper, hur tänker han trots att han sitter på kontrakt? Finns det
utlånade spelare?
Finns det möjligheter att lämna där? Brandur Henriksson utgående. Och sen så finns det ju de massa korttidslösningar och så också. Och utlånade spelare, Yassir Al-Hamlaoui och Alexander Nilsson. Som har utgående och vill ha gjort sitt i HIF.
Kajed Lindman.
Adam Kajed har kontrakt nästa år. Vill han komma tillbaka? Mm. Vill HIF att han kommer tillbaka? Lindman likaså. Det är ju en komplex fråga. För vi vet inte riktigt bakgrunden till att han flyttar hem till Finland. Det var ju på grund av privata skäl. Viktor Göransson är också en spelare som sitter på kontrakt. Kommer de satsa på honom? Alltså det finns ju jättemånga spelare där det finns frågetecken. Josef Amoakos lån går ut. Ja, man kan rabbla en väldig massa. Säg att Musin gör liksom braksuccé här och gör en massa mål, då kanske han helt plötsligt köps loss. Vem vet? Så att det finns många.
Ja, jag förväntar mig en ganska stor spelare.
Och så har du två stycken spelare som också är, du har Tobias Blixt, vad heter han?
Viktor
Blixt. Och så har du Sumar Ahmadjed.
Ja, som har varit långtidsskadad. Sitter båda på kontrakt över 2024.
Precis.
Det känns så väl spontant kanske som det är två spelare som lär stanna och som behöver komma igång och som inte har så mycket annat att ta ställning till.
Och allt beroende på, liksom, det hänger också ihop om du åker ur som klubb, är ju givetvis kopplat till ekonomi eftersom det finns ingen ekonomi i Superettan liksom, med tv-avtal och så. Va? Men här tror jag ändå HIF står ganska bra vad det gäller spelarbudgeten. Även om man ligger på kanske en hög spelarbudget jämfört med många andra klubbar, kanske där nere. Men så är det ändå liksom hanterbart, tror jag.
Jag tror inte. Det kommer att vara någon ekonomisk kris och sånt. Nej. Om de åker av. För det har de, även om de senaste åren har varit stormiga på många sätt, så får man ju ge ansvarig beröm för att de har fått ordning på ekonomin. Vilket har ju varit, i 20 års tid har det ju varit en ständig följetong i HIF. Så där står man ju på en bättre grund. Sen tror jag absolut att det kommer bli många spelare som lämnar. Av olika anledningar. Det kan vara spelare som köps loss efter att ha gjort det bra. Det kommer också vara spelare som man helt enkelt vill göra sig av med för att de inte håller måttet.
Innan vi går ut i vida världen, så ska du, Erik Persson, få påannonsera en intervju du har gjort. Du kan berätta lite grann mer om det.
Ja, Midat Kudusovic, som många HIF-supportrar väl känner till som Midde, för det är det han kallas. Press- och kommunikationsansvarig i HIF. Och ja, man undrar ju hur det jobbet går till en hektisk sommar som denna, när han har ju fått skriva 71 pressmeddelanden i veckan med tanke på vilken spelaromsättning det har varit. Och de har faktiskt glömt att presentera ett nyförvärv, och det kommer han berätta om varför. Men den inledande frågan var, hur har sommaren varit för dig i din roll?
Vi lyssnar här.
Sommaren har varit hektisk, får man säga. Framförallt kanske för att jag blivit pappa. Det är väl min stora händelse denna sommaren. Snarare än att vi hämtat in många spelare eller att vi blivit av med många spelare. Men det har varit hektiskt både på det privata planet, men såklart också på det arbetsmässiga.
Hur funkar det när du ska skriva pressmeddelanden? För du har ju skrivit några genom åren. Du har skrivit några just den här sommaren. Får du liksom, kan du få info medan du har mat på spisen? Eller vet du det mesta på förhand?
Det varierar. Alla övergångar är ju inte likadana. Det är inte så att det finns en mall att följa och så är det alltid likadant. Ibland får man ju veta att en spelare är är på väg till oss eller på väg att lämna oss 10 dagar innan det blir officiellt, och då är det klart att man hinner läsa ett pressmeddelande på 10 dagar. Det är inga problem. Det behöver man inte stänga av spisen för om man lagar mat, även fast jag inte gör det lika ofta som min fru, för att skriva. Men och ibland går det ju väldigt snabbt. Ibland kan det ju vara så att granen hör av sig på sen eftermiddag och så är spelaren här dagen efter på klockan 7:30 eller 8 på morgonen. Så att det är väldigt olika. Oftast så skulle jag väl säga att jag har åtminstone en dag på mig, ofta mer än så. Granen sköter den kommunikationen med mig exemplariskt, så att jag vet hela tiden vad som pågår. Jag kan förbereda i tid, både in och ut. Och sen så är det väl, egentligen de sista detaljerna, och det är oftast spelarnas uttalanden som skrivs och läggs dit väldigt sent. I övrigt där lite information om spelaren samt granens uttalande har vi alltid förberett sedan tidigare.
Och träffar du alltid spelaren när du gör den intervjun, när du tar liksom ett citat till pressmeddelandet, eller kan det vara att han liksom messar över något, eller hur är det olika där också, själva den processen?
I regel så är jag alltid med och träffar spelaren när han anländer hit. Det brukar vara granen, det brukar vara det medicinska teamet, Lino och jag, alltså oftast. Sen har vi haft där Joel varit på plats eller Reda varit på plats, eller beroende på när spelaren kommit. Men jag är alltid med där. För att, i regel är det så att spelaren gör en läkarundersökning. Sen skriver han på sitt kontrakt och sen tar jag över för att göra intervju och vi ska ta pressbilder. Så att jag får nästan, man kan säga 9 fall av 10 träffa spelaren för att göra den intervjun. Sen har vi haft fall som Thomas Rogne till exempel som blivit klar. Vi har haft på känn att detta kan komma ut, men vi visste att han kommer inte komma förrän om det var 2 eller 3 dagar längre fram. Och vi kände att vi är tvungna att presentera honom. Då blev det ingen pressbild på Olympia i presentationen. Det blev ingen intervju på plats på Olympia med honom. Utan då fick vi prata i telefon istället. Men i just det fallet så funkar det lika bra. Sen är det ju klart att det är mer levande om man har spelaren här på plats och kan göra intervju och folket får se honom i en HIF-tröja och så vidare. Sen har vi en sån som Amar Mohsin som vi presenterade väldigt sent en kväll när han satt i en bil på väg till Olympia, och så tog vi pressbilder morgonen efter. Då pratade vi i telefon för citatet. Vi photoshoppade en bild på honom så det såg ut som att han var i vår studio i HIF-tröja. Men det var han inte. Så att man använder sig av det man har, så att säga.
Hur mycket väger ni in just det här som är Rogne då? Att era värvningar eller nyheter kring spelarfrågor inte ska läcka ut i media före ni kommunicerar?
Egentligen ser vi det inte som ett problem att det kommer ut i media. Ibland är det till och med en fördel. Det ger ju oss ett par extra nyheter, eller gör att nyheten om en värvning lever i ett par timmar extra. Om ni på HD eller någon annan svensk nyhetsmedia skulle avslöja, ja, men låt säga då att Thomas Rogne är på väg till oss eller klart för oss, så kommer ju de andra också skriva om det. Och sen när vi väl presenterar honom, om det är dagen efter eller 5 dagar efter, så kommer man ändå skriva om att nu är han klar och det är officiellt och så vidare. Så att egentligen får vi ju bara extra publicitet när det händer. Men ibland väger man ju in, som i fallet med Rogne, kände vi att detta är en positiv nyhet. Denna värvningen kommer att tas emot på ett bra sätt av våra supportrar, för att det är den typen av profilvärvning. Och då kände vi att det var rätt läge att gå ut med det istället för att vänta. Sen minns jag inte exakt vilken dag det var, det som vi sa i början. Det har varit många värvningar denna sommaren. Jag minns inte exakt vilket datum han presenterades, men vi kände att tajmingen var rätt att köra trots att han inte var på plats.
Men du, Milde, ni har glömt att presentera en av alla spelare här i sommar.
Ja, det stämmer. Jag lägger den faktiskt på granen. Nu kommer han kanske skylla detta tillbaka på mig. Men det var mycket det är ju Diego Formosa då. Mm. Som blev klar. Han tecknade ett kontrakt. Sen så hade han inget arbetstillstånd. Och då kände vi, ska vi presentera honom? Är han klar för HIF om han inte har ett arbetstillstånd? Tänk så dröjer det ett halvår som vi har varit med om. Eller 4 månader. Och så kanske han inte får spela med HIF någonting ändå. Hur ser vi ut då? Och sen så när han väl fått arbetstillståndet så var det faktiskt en annan byråkratisk grej kan man säga från Brasilien. Där man kände, vågar vi presentera honom än? Plötsligt fick vi allting klart dagen innan. Då ska vi se vilken av matcherna han skulle spela. Som hans eller första gången han var med i en allsvensk trupp.
Om det var Häcken borta kanske, eller tänker jag fel?
Jag tror att det var Häcken borta. Och då hade vi ju lite andra issues gällande matchtruppen när vi skulle släppa den.
Ja,
som vi alla vet.
Hurke-gate som alla har koll på. Ja, det var det.
Ja, så kan man säga. Så vi diskuterade, ska vi först gå ut och presentera Diego innan vi publicerar matchtruppen? Men ni i media så väntar på matchtruppen för att Alvaro sa att ni kommer se på matchtruppen är eller något i den stilen. Och då kände vi att ska vi skjuta fram den i 3 timmar och låta allting annat vara ovisst och kanske öppna utrymme för spekulation. Nej, vi publicerar matchtruppen, där är Diego med. Granen har ändå pratat på ett öppet i media om att han är klar för HIF. Och sen så blev det inget pressmeddelande helt enkelt.
Så det kommer så på den pressmeddelande kring Diego Formosa till HIF? Det är för sent.
Som det ser ut, och som det ser ut nu så känns det väldigt, väldigt sent när han gjort 300 minuter eller vad det är i allsvenskan.
Ja, det hade
varit. Men på den vägen är det. Mm.
Med tanke på att ni har 2 huvudtränare, Mattias Lindström och Alvaro Santos. Vad har ni för strategi kring deras medieframträdande? Har ni någon strategi där? Vem som gör TV exempelvis? Vem som pratar med oss som är skrivande media och så vidare?
Ja, ni har kanske märkt att i TV-sändningarna under matcherna så är det alltid Mattias Lindström. Så den fördelningen har vi på matchdagar. Att Lindström pratar med TV både innan match, i halvtidspaus och efter match, oavsett om det är studio eller vanlig intervju. Och Alvaro har alltid presskonferensen. Sen kanske det ändras framåt, men just nu är det den fördelningen vi har. Gällande vanliga träningsdagar kan man säga, eller dagen innan match, så har vi ingen fast strategi. Så, utan de turas om, de vet om när de ska göra media. Den som just i stunden då har kanske minst att göra eller minst viktiga grejer att göra tar de 10 minuterna och pratar med media. Dagen innan match brukar de ofta köra så att en gör intervjun till vår officiella hemsida och en tar media där ute för att spara tid. Och den fördelningen känner vi oss nöjda med. Vi känner att det funkar. Men som sagt, det kan ju ändras här under hösten, men jag tror att de också trivs ganska bra med den fördelningen.
Spännande, spännande.
Ja, Erik. Och jag fick ett sms från Midhattner här nu också där han skriver att jag glömde en story där jag faktiskt inom situationstecken fick stänga av spacen för att det gick snabbt. Det handlade om en spelare som skulle lämna. Och han hade det mesta förberett. Han väntade på att få besked.
Vadå spisen?
Ja, men du fattar hur jag menar.
Jag fattar
ja. Men i det här fallet var det snarare nappflaska än spis. Ja. Han hade fullt upp med annat. Och då så fick han ett sms 8 minuter innan den andra klubben skulle presentera den här spelaren då. Och det var ganska sent på kvällen. Så han fick helt enkelt lämna över dottern som han satt och matade och ta upp datorn, och otroligt nog hann vi i tid, skrev han. Så kan det gå till.
Så kan det gå till bakom kulisserna. Men då går vi väl över till de här fasta punkterna, tycker jag, som vi har i varje vecka som återkommande inslag. Sebbe, är det du som börjar med dig nu?
Jag kan börja. Det börjar ju, som jag varit inne på tidigare, tunnas ut.
Det är vida världen vi pratar om.
Det är vida världen.
Förklara kanske de som inte har hört det programpunkten.
Ja, tidigare. Det är ju helt enkelt att jag väljer ut ett land. Det kan vara allt ifrån 7 till 10 till en spelare som har representerat HF som kommer från det landet jag väljer ut just den veckan. Och så ska ni helt enkelt då gissa vem det är. Denna veckan är det ett land med en spelare som har varit i HIF. Och som, återigen, ett afrikanskt land. Det har ju varit många afrikanska spelare i HIF genom åren. Här är vi i Burkina Faso, en spelare. Det är en ganska enkel, tycker jag, denna veckan.
Jag tänker bara på han Tori i AFC Eskilstuna.
Som spelar i Superettan med AFC Eskilstuna för att bli till Tori och som sen var med och gjorde succé i afrikanska mästerskapen. De blev nominerad till priset som årets afrikanska spelare. Men det är inte han vi söker efter. Det är en annan spelare från Burkina Faso.
Ja, men var han inte, den här spelaren, var det inte där i slutet av liksom 00-talet? Han var
nej.
Där, nej.
Kul att ni inte tog den här direkt. Han har dubbelt medborgarskap, ska sägas. Det kanske är det som rör till det lite,
ja, men,
för
att berätta. Han
är även medborgare i Elfenbenskusten. Men har spelat U20-landskamper för Burkina Faso.
Position?
Mittfältare.
När spelar han i HF?
2019.
Va? Det är ju skandal.
Ja, det vill jag påstå att det är.
Va? Ja, jag blir så förbannad. 2019.
Det var ju en sommar där först Henrik Larsson var tränare och sen Olof Mellberg. Det kom ju spelare
till Ibra, höger. Han Banse. Ibrahim Banse.
Ibrahim Banse.
Ah.
Som kom från ASEC Mimosas på lån. Det fanns väl till och med en köpoption och han gjorde väl det ganska hyfsat.
Jag tror vi hade känslan att den köpoptionen skulle nyttjas.
Ja. För mig. Ja, men precis. Att man tänkte att ja, men, där finns ju någonting i honom. Jag minns att han var ju bara fransktalande när han kom till HF. Så HF hade väl någon slags tolk som man konsulta för att han skulle
kan kosta för mycket då?
Kommunicera. Så kanske hade någonting med det att göra. Men hur som helst blev då inlånad, gjorde 6 allsvenska matcher för HIF, även ett framträdande i svenska cupen. Sen så vände han hem igen till Elfenbenskusten då, som han kom ifrån ASEC Mimosas akademin. Och sen så var han faktiskt en sväng i Real Monarchs i tredje division i USA. Någon slags, som jag förstår som farmarliga till MLS. Men enligt, och då var han också där på lån och enligt Transfermarkt så är han tillbaka i ASEC Mimosas nu. Så den, trots äventyret i HIF så verkar ju inte karriären ha tagit fart riktigt. Han har inte kommit ifrån Elfenbenskusten till någon större liga.
Erik, ska vi ta din punkt också?
Sista punkten, innan, sen säger vi tack och häng.
Innan vi rundar av, ja.
Veckans ex, HIF-are är en kille som jag sätter i samma kategori som Tamo Nemelo. I samma kategori som Rafael Porcelis. Vi pratar om Noel Mbeaux. Det blev ingen succé för engelsmannen som ju...
Han var snäll.
Ja, det är många människor.
Han var trevlig.
Ja. Blev ju hämtad från Gillingham där han hade gjort typ en minut i League One. Och det blev visserligen fler minuter i HIF-tröjan, men succén uteblev. Och det var ju bara en tidsfråga innan han skulle lämna. Det gjorde han.
Det kändes som han redan efter några veckor när han hade varit i HIF väntat på att han skulle lämna, men han blev kvar väldigt länge ändå. Han hade skrivit ett 3-årskontrakt.
Ja, han var kvar i 3 år, hade en höst där han var utlånad till Eskilsmin också i division 1 där det...
Var det inte något, var det inte där det blev något jiddor med Mattias Lindström?
Det blev det.
Eller, eftersom han inte kom till träning eller vad det var. Eller han uteblev från någon match? Eller vad
han uteblev både från match och träning och det blev lite repressalier där på grund av det. Då var Lindström tränare i Eskilsminne. Men nu så går det bra för Noel Embou. Han lämnade då i vintras, var klubblös i ett halvår innan han skrev på för en klubb i Litauen. Och nu har vi ju problemet att detta är liksom poddform. För jag vet inte hur jag ska uttala detta. Tsiugas Telšiai. Ett bottenlag i Litauens högsta liga. Den litauiska ligan är enligt UEFAs ranking den 34:e bästa ligan i
Europa.
Eller sämsta. Så kan man också säga. Noel Embou gjorde ett mål och en assist den 27 augusti. Det var hans första poäng i sin nya klubb. Och så nu nyligen så gjorde han 1-1 i 89:e minuten hemma mot Zalgiris, serieledaren som kvalar mot Malmö FF.
Och som har en plats i gruppspelet i Conference League här som drar igång på torsdag.
Och han blev uttagen i veckans lag i den litauiska ligan. Så att nu blickar Noel Embou uppåt och framåt och han bara kör.
Ja, det säger ju... Ja, jag har aldrig sett en match i litauiska ligan, men bara det säger ju... Det mesta om kvaliteten.
Jag tror jag kommer minnas honom som för något inhopp. Han gjorde rätt skapligt inhopp mot Djurgården under pandemisäsongen där hemma. Som HF vann med 3-1. HF som var otroligt vinklipp tror jag. Det var många spelare som hade corona i den matchen.
Ja, alltså,
men där gjorde han en ganska pikt inhopp. Det är ungefär vad jag kommer ihåg.
Jag minns det dessutom... Det kan vara det du tänker på, Erik. Just när han startar mot Kalmar i omgång 2.
Yeah.
Säsongerna. Ja, just det.
Jag var ju lite halvelak mot Noel Embou. Alltså absolut, jag gillade honom. Jag var en fin kille att prata med och så. Men han gjorde ju hattrick mot Lunds BK i en match under försäsongen 2020. Då var det väl ungefär en månad kvar till den allsvenska premiären, trodde vi. Sen blev det ju uppskjutet på grund av pandemin. Och då skrev jag en krönika som handlar om att den här hattrick-skytten kommer inte vara med i startelvan, så att säga. Bara för att jag ville slå fast det, att Noel Embou var inte på den nivån. Det är klart att den landade nog inte så bra hos honom, men någonstans med facit i hand, även om han gör succé i Litauen nu, så var jag väl inte helt ute och cyklade. Jag tyckte det syntes många avslutsövningar som vi såg. När HF tränade att... det var inte kliniskt.
Då kan vi få avsluta veckans avsnitt med att Erik får skryta lite grann. Och klappa sig själv på axeln.
Ni tog det så. Det var absolut inte så jag menade.
Men... Det gör inget, Erik. Vi bjuder på den. Ska också passa på att HFs... vi sa så här. HFs öden går vidare. 9 matcher kvar. Det kommer vara spännande in i kaklet. Nu viftar Sebbe här så jag ska släppa in honom. Okej då.
Ja, vi får väl göra lite reklam för oss själva att vi sänder HFs U21-match borta mot Öster som spelas under onsdagen. Den sänds på hd.se. Roligt att
gälla avsparkstid där.
Prenumeranterna på.
Avsparkstid.
16:00.
16:00 imorgon så bänkar de som är intresserade kan bänka sig och se Öster HF i U21-serien imorgon onsdag klockan 16. Och all annan ett HF-relaterat material det hittar ni dels i pappret och dels på hd.se. Vi fortsätter att följa HF under säsongen närmast. Riktar vi in och som sagt får prova det gäller i matchväg Göteborg borta på måndag. Jag tackar herrarna Erik Persson, Sebastian Rönnström för denna vecka och önskar er alla andra en fortsatt trevlig dag. Tack för att ni lyssnade. We'll be right back.
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.